Det här är en podd från Svenska Yle.
Världen har fått en ny försvarspakt. Vad är det handlar om, Viktor Heikel?
Kortfattat är det så här att USA, Storbritannien och Australien har slutit sig samman. Officiellt heter det att man ska dela på försvarsteknologi och samarbeta med att utveckla ny försvarsteknologi och också liksom vetenskapligt samarbete kring det här. Den tredje delen som kanske inte står utskriven i den här pakten är det att man i praktiken har gått samman för att i den eventualiteten att det blir en konflikt med Kina, framförallt om Taiwan, så förbinder sig nu de här länderna att tillsammans försvara Taiwan. Det är inte utskrivet och det är inte heller utskrivet att det är Kina man ska försvara sig mot, men det är det som är kontentan.
Mm. Och det här har ju väckt mycket debatt, stora känslor. Det har blivit en tvist på flera fronter. Vad det egentligen handlar om ska vi reda ut här då med Viktor Heikel som är en känd gäst här i Nyhetspodden. Och jag heter Karin Götelid och Kina sa du. Men när Joe Biden, USAs president, presenterade den här nya pakten så formulerade han som så att hoten idag är annorlunda än de var på 1990-talet. Är det just Kina han avser då?
Det är nog Kina han avser då. Kina har ju redan länge alltså försökt breda ut sig vad gäller ekonomisk makt, diplomatisk makt och också väpnad makt. Man har rustat upp en hel del och framförallt då just flottan, den kinesiska flottan räknas idag om man räknar bara liksom till antal som världens största. Och målet här har varit att ta ett fastare grepp om sin närregion, framförallt då sydkinesiska havet där man gör anspråk och har byggt baser på en massa av de här öarna som andra länder också då gör anspråk på. Man har kommit i konflikt, diplomatisk konflikt med grannarna och allt möjligt som så här öppet skramlar med vapen i sydkinesiska havet. Här kommer då USA in och tittar på Taiwan som kanske då liksom kan vara näst i tur när det gäller de här kinesiska anspråken. Mm. Kina har ju redan länge gjort anspråk på Taiwan och ansett att Taiwan ända sedan landet så att säga grundades tillhör Kina. Man ser Taiwan som en naturlig del av Kina. Man erkänner inte landets självständighet och det har länge funnits en sån här överenskommelse, en uttalad överenskommelse om att Kina inte liksom så att säga gör någonting aktivt för att ansluta Taiwan om omvärlden inte erkänner Taiwan. Men Kina har nu börjat rucka på den här överenskommelsen och allt mer öppet säger man att man siktar på en återförening.
På vilket sätt uppfattar alltså då USA och Joe Biden det här då specifikt som ett hot? Är det just då för att han vill försvara till exempel då Taiwan mot Kina?
No, man kan säga i praktiska termer så här att USA har redan i årtionden varit liksom en slags garant för Taiwans självständighet. Man har sålt vapen och man har hela tiden sagt att man stöder Taiwan. Mm. Men sen också om man tittar liksom, så att säga, på det som pågår under ytan så är det här nog liksom ett slags nytt kallt krig där man mera ser Kina som liksom, Kinas anspråk på mer inflytande och makt som ett hot i ett sånt här nollsummespel där liksom det tidigare var Sovjetunionen man hade som den här stora stormaktsfienden, så är det nu Kina som intar den rollen.
Mm. Förutom av USA så består den då alltså av Australien och Storbritannien. Storbritannien är ju en gammal allierad med USA. Så har det ju varit redan i decennier. Men varför är Australien med här?
Jag skulle säga att den främsta orsaken här är geografi. Alltså det finns ju nog långa band ända sedan andra världskriget mellan USA och Australien. Mm. Och USA har en militärbas i norra Australien. Men jag skulle säga att geografi här är en stor faktor. Australien ligger helt enkelt nära det område där den här konflikten kan tänkas utspela sig. Och då vill man liksom knyta en sån här, ett land som liksom, dels då man har vänskapliga relationer till, nära band till och också liksom har så att säga ideologiskt mycket gemensamt med som man kan liksom komma lätt överens med till en enad front mot liksom vad man också kan säga som en gemensam fiende eller åtminstone rival. Australien och Kina har ju också haft ett krattigt förhållande redan i flera år.
Mm. Och rent konkret då så handlar den här pakten om, du var lite inne på det också, men då om utbyte av till exempel militär teknologi och så. Och det som ju nu har skapat stora rubriker här är ju det då att USA nu då delar med sig av sin mycket avancerade ubåtsteknik till Australien. Varför gör man det?
Jag tror att man dels gör det för att de här ubåtarna i, så att säga, i framtiden, om man tänker sig att det ska vara någon slags konflikt där flottan spelar en stor roll, så kommer de här ubåtarna att ha en stor betydelse, helt liksom militärt. Men samtidigt så är det här en jättestor symbolisk gest. Det är liksom en, det här, som du sa, redan var det andra landet efter Storbritannien man delar den här teknologin med. Och det är liksom en så stor gest att man visar att man är på allvar, eller att den här pakten är liksom på allvar, och att man faktiskt är liksom beredd att göra en stor diplomatisk, ekonomisk, militär investering i Australien i gengäld för det stöd man då får av landet.
Och det här har ju då i sin tur sen retat upp Frankrike alldeles enormt, för då är det ju så, då är ju Frankrike inte med här, men Frankrike är ju också en gammal allierad till USA, och till råga på allt så stod då Frankrike i beråd att sälja sin ubåtsteknologi till Australien. Så här blev ju då ett sånt här drama på den fronten också, så att säga.
Precis, ja, man kan ju faktiskt säga att Frankrike är USAs första allierade. Ända sedan liksom amerikanska frihetskriget så har man stått på samma sida. Det stora kruxet här är kanske inte så mycket att det här avtalet inte blir av. Alltså det är också en stor sak. Det är 50 miljarder euro över många år då som Frankrike skulle ha kunnat pumpa in i sin liksom ekonomi, och det ska skapa jobb och så vidare. Det var en riktigt, riktigt stor grej, men den stora grejen egentligen är det att man gjorde det här i hemlighet. Man gav franska regeringen några timmars förvarning att nu blir det ingenting av det här avtalet, utan nu köper vi då amerikanska ubåtar istället. Så det är den här diplomatiska tabben eller den här liksom förolämpningen som är mycket, mycket större sak i Frankrikes ögon och också i resten av Europas ögon, för att man ser att man blir behandlad som, så att säga, andra klassens allierad.
Ja, och här slutar ju nu då också övriga EU upp bakom Frankrike och anser att man är nu lite osäker på var man riktigt har USA.
Ja, det var klarspråk där man i princip öppet sa att vi vet inte var USA står nu, vi kan inte räkna med USA, och det här är ju någonting som liksom har varit på gång redan under Trumps tid. Och sen tänkte man sig, man visste liksom inte vad nästa drag skulle vara, man blev inte förvarnade och man blev lämnade, så att säga, på pottan ganska många gånger under Trump-administrationens tid. Och man hade tänkt sig att det skulle vara ett nytt kapitel, och Joe Biden har varit i Europa och sagt att the USA is back och så vidare. Och nu märker man att det kanske egentligen inte är så, att man kan fortfarande inte lita på att man vet var USA är i förhållande till den här liksom alliansen, transatlantiska alliansen.
Men då tänker jag å andra sidan att Joe Biden har ju nog varit ganska tydlig med det här att hoten finns. Han har sagt också tidigare det här att hoten finns på annat håll och så här, och pratar just om Kina och delvis Ryssland också kanske, men i synnerhet Kina. Men kom det här ändå på något vis som en överraskning då för EU och Europa?
Ja, alltså det verkar nog ha helt och hållet tagit hela Europa på säng. Det är inte någon fråga om saker. Den här retoriken liksom är ett ganska tydligt bevis på det. I vanliga fall, i liksom en, så att säga, en kompetent diplomatisk diplomatkårs händer, skulle det här ha sett annorlunda ut. Man skulle ha förvarnat för det första alla sina allierade, inte bara Frankrike, om att det här är på kommande. Man skulle ha bett om input, och sen skulle man ha bäddat det så att istället för att ge Frankrike en överraskande käftsmäll, så skulle man ha givit dem möjlighet att på något sätt rädda ansiktet. Man skulle ha erbjudit någonting annat istället. Man skulle ha frågat dem att okej, det här är på kommande, men vad kan vi ge er för att släta över det här på förhand? Och då skulle Macron ha kunnat gå ut samma dag och säga att men vi har det här tillsammans med Joe Biden.
Men då infinner ju sig frågan att varför gör Joe Biden på det här viset? För att det som Johan är känd för är ju att han har en lång, lång erfarenhet av internationell politik.
Ja, det här är en fråga som jag faktiskt har funderat på mycket. Att hur kommer det sig att man kan göra någonting sånt här? Och det enda svaret jag egentligen kommer fram till, och som någon annan heller verkar ha kommit fram till, är inkompetens. Alltså, jag skulle också säga det här, kanske den här inkompetensen, det vill säga det har inte funnits någon på tillräckligt hög nivå med den insikten eller liksom den på något sätt kunskapen eller den närvaron att säga att hej, att vi måste bädda också på annat håll om vi ska börja öppna en sån här allians någon annanstans. För att det här kommer att ha randeffekter och vi måste väga noga våra ord och våra handlingar före vi gör någonting. Och jag skulle säga att här finns också liksom Trump-administrationen spökar ganska mycket här i bakgrunden. För State Department, alltså USAs utrikesministerium, har decimerats under Trump-tiden. Det har försvunnit massvis, alltså delvis har det sparkats massvis med diplomater och liksom experter, världsledande experter på utrikespolitik. Och en massa andra har stuckit för att det inte liksom mer har förts en vettig eller resonlig eller rationell utrikespolitik. Och de har börjat med annat istället. Och nu finns det ett massivt kunskapshål inom State Department som har sen sådana effekter att man, så att säga, det som borde ha varit en diplomatisk vinst i det här liksom kalla konflikten med Kina istället blev en käftsmäll då liksom på en annan front i det här transatlantiska samarbetet.
Men Kina då, det landet som nu liksom så att säga allas ögon riktas på nu då ändå i den här pakten, hur har Kina reagerat på det här?
Kina har ju reagerat som man kanske skulle vänta sig, det vill säga man har liksom kallat det här för en förlegad, liksom ett resultat av en förlegad kalla krigementalitet och kulturella fördomar och alla det här typiska liksom kinesiska snacket. Men i kulisserna så antar jag att man kanske nog har varit förberedd på någonting sånt här, för det har också öppet varit liknande liksom saker på gång. De här länderna har övat tillsammans i närområdet och så vidare, så man har kanske antagit att någon slags sån här närmande är på kommande. Reaktionen har kanske inte så här offentligt ännu varit jättestark, trots att det har varit hårda diplomatiska ord. Men däremot så tror jag nog att man nu börjar liksom förbereda någon slags motdrag och man har kanske då kan tänka sig att ökad aktivitet i liksom Taiwans territoriella vatten och i luftrum och så vidare. Att man kan se nog att det kommer att komma sannolikt flera liksom sådana skrämselmanövrar.
Men vart kan det här leda då? Kan det leda till en öppen konflikt på något sätt?
Det kan absolut leda till en öppen konflikt. Jag menar, det är alltid så att när man har ländernas flottor och arméer i närheten av varandra och stämningen är dålig, så kan det ske misstag som får oanade effekter. Men sen skulle jag nog vilja påpeka att jag tror inte att någon av de här inblandade länderna är ute efter att skapa någon konflikt och ingen är kanske riktigt liksom, jag menar, för det skulle vara en massiv konflikt som sen kan vara svår att bromsa när det kommer igång. Så även om de här misstagen händer så tror jag nog att man försöker hålla liksom öppna kontakter så tillvida att man kan förhindra att det värsta händer om någonting litet skulle hända. Men risken finns ju alltid där.
Och då kommer man ju att tänka på det som vi kallar för kalla kriget och det som rådde på 1900-talet eller stora delar av 1900-talet då, där stormakterna var i luven på varandra, man var beredd med sina vapenarsenaler och man hade den här så kallade terrorbalansen, men det blev aldrig en öppen konflikt på det sättet. Är det så nu då att vi kan kalla det här för ett nytt kallt krig?
Det är kanske inte ännu riktigt på samma nivå, men vad vi nog ser här nu är att man positionerar sig, när du talade här tidigare, eller i din fråga om den här balansen, terrorbalansen, så vad man kanske nu söker är en slags ny terrorbalans, där man inte ännu är färdig med alla linjedragningar på samma sätt som man var i liksom senare delar av kalla kriget, 70-80-talet. Vad man söker nu är de här nya gränserna som man sen kan försöka liksom tänja på och vinna lite inflytande eller lite makt på den andras bekostnad. Men det är ett ganska farligt skede och det kommer vi ju ihåg från början av kalla kriget också, att det fanns flera gånger när det kom riktigt nära öppet krig och riktigt nära katastrofala konsekvenser. Och det är ju det som alltid är den här risken. När man börjar skramla med vapen så kan det hända att det är någon i misstag som avfyrar ett skott och sen är det igång.
Tack, Viktor Heikel, för att du var med i Nyhetspodden. Jag heter Karin Götelid och om du som lyssnar på Nyhetspodden vill komma i kontakt med oss som jobbar med den här podden, så går det bra via e-postadressen nyhetspodden@yle.fi.